Johan, kan inte du berätta om den här gången när du var med om något nästan spöklikt vid Benjamin Brittens grav?
Jag skulle ta bort ordet nästan. Det, här, okay. det var ganska kusligt, samtidigt som det också var ett väldigt stort ögonblick. Vi hade väntat länge på att uppsöka hans grav när jag var i Aldbury. Det här var 2013 när man alltså firade 100-årsminnet av Brittens födelse. Och det är också platsen där Peter Grimes skrevs, där han bodde. Och det hör till saken att man vid den här tiden under festivalen det här året skulle göra Peter Grimes nere vid stranden. En helt unik satsning och lite vansklig också med tanke på vädrets makter och så vidare. Men jag står alltså vid Brittens och Peter Pears gravar. Han ligger ju bredvid sin partner Peter Pear som han skrev Peter Grimes för, rollen som Peter Grimes. Och så plötsligt som genom vinden så kommer till mig kören som är nere på stranden och övar med slutets det här Peter Grimes, du vet, Peter, hur de ropar efter honom i dimman. Det var alltså väldigt speciellt. Det sitter etsat i mitt minne. Jag vet egentligen inte riktigt vad som hände, men det är så här det känns. Alltså det var oerhört speciellt och jag var som helt i trans fullständigt när jag stod där. Jag glömmer aldrig.
Det här är alltså vid Englands östra kust där den karga Nordsjön möter Storbritannien då. Det blåser ju och lever om. Jag kan tänka mig att man känner sig ganska liten inför naturens och havets krafter när man är där.
Ja, det gör man verkligen. Framförallt om man är nere vid stranden på kvällen och den här vinden ligger på. Då känner man sig liten och lite vilsen, höll jag på att säga. Men det är mäktigt, är det ju naturligtvis. Det är en oerhört, på sitt sätt, vacker kust och väldigt trevlig stad också att vara i, Aldbury.
Men det här med havets och människan faktiskt, kraft att slå sönder en enskild person, det handlar den här operaguiden om, tror jag vi kan säga. Mm. Och operan heter då alltså Peter Grimes och är skriven av Benjamin Britten. Ja, hej och varmt välkommen ska du vara till Operaguiden med mig, Britta Svanholm Maniet. Vid min sida sitter idag Johan Korsell, musikrevyns ciceron och dessutom Britten-fantast, får jag kalla dig så.
Ja, det går bra. Jag
du skriver under på det.
Jag accepterar det.
Du accepterar det. Ja. Välkommen till Operaguiden.
Tack.
Du med. Idag så ska vi då bena i Peter Grimes, Benjamin Brittens stora genombrott som kompositör och också Englands återkomst som operanation internationellt.
Ja, deras födelse som operanation nästan.
Du vill gå så långt.
Ja, det skulle jag nästan säga.
Ja, för jag har annars läst att samstämmiga uppfattningen är att Storbritannien inte hade producerat några operor som nådde utanför landets gränser då på över 250 år.
Det är sant. Visst, du tänker på Henry Purcell och så vidare.
Ja, alltså, precis.
Ja. Jo då. Nej, men du har rätt, Britta.
Ja, tack. Peter Grimes hade premiär 1945 och Henry Purcell verkade ju då på 1600-talet. Så att det var ju ganska många år. Om man inte räknar Händel som ju verkade i England, men det kanske vi inte gör.
Engelsmännen räknar honom, definitivt.
Ja, men okej. Utöver Brittens musik så måste han väl också ha hyllats stort bara för det här faktumet, den internationella framgången.
Absolut. Det här var ju en stor succé, även om Britten kanske inte riktigt... han fick ju naturligtvis känna av en del motstånd också, för det var ju så att säga modern musik. Och det här var ju också ett sargat Storbritannien, ett sargat London efter andra världskriget där man fortfarande höll på att återhämta sig och inte hade alla de resurser man hade haft. Så att det är klart att det fanns ett visst motstånd, men det stod ju uppenbart eller väldigt tidigt klart för alla att man hade ett mästerverk på sina händer, ett verk som är så oerhört musikdramatiskt, effektivt och skickligt skrivet. Och som har sin dramatiska ambivalens också som alltså det är ju ett väldigt mörkt verk. Det ska man inte glömma bort.
Kommer vi snart få höra.
Det kommer vi förstå här. Och jag sa att Oldbury är en trevlig plats. Det är den ju inte riktigt om man ser den som utgångspunkt för Peter
inte Grimes. Ur hans perspektiv.
Nej, inte ur hans perspektiv.
Det här är ju alltså en av Egnars absolut mest betydelsefulla tonsättare vi har att göra med idag. Då kan vi ju slå fast redan nu. Peter Grimes då, en väldigt brittisk opera. Text av en britt. Librettot det skrevs av Montague Slate och baseras på George Crabbes dikt The Burrow från 1810. Musiken då också av en britt, Benjamin Britten. Och så utspelar den sig i Storbritannien.
Great Britain,
ja, helt klart.
Som vi säger.
Men det var faktiskt en rysk dirigent, Sergej Kosevitsky, som beställde verket till en amerikansk musikfestival. Han gillade Brittens musik och så hade han även pengarna som krävdes för att Britten skulle kunna få ro att komponera den här operan. Det tog några år.
Ja, det var helt avgörande för att det här verket, denna opera blir av faktiskt.
Ja, och uruppförandet det skedde då 1945 på Sadler's Wells Theatre. Och sen först året därpå så hade operan premiär i USA. Det blev alltså inte som Kosevitsky hade tänkt. Men det var hans elev, den då 28-årige
Bernstein,
ja. Precis, som dirigerade. Förlagan, Crabbes, dikten är mer sadistisk, en mer sadistisk Peter Grimes. Vi har hört lite om bakgrunden här. Jag tror att det är dags att vi också får höra mer vad operan handlar om. Varsågod, Per Feltzin.
Fiskaren Peter Grimes, den engelske fiskaren vid den engelska vindutsatta östkusten, är en särling. Han vill leva på sitt eget sätt. Folket i den lilla fiskebyn har svårt att förstå sig på honom. De är rädda för honom. En vresig man vid en vresig kust, med andra ord. Ömsesidigt förakt. Grimes lärling har dött under underliga omständigheter och Grimes förbjuds därför från att ta hand om en ny lärling från fattighuset. En man försöker vara vänlig, Captain Balstrode. Han försöker få Grimes att leva mera som alla andra, men Grimes vägrar. Han har ett mål i livet, att få revansch på alla som ser ner på hans sätt att leva. Han ska bli rik och gifta sig med skolläraren Ellen Orford som ändå står vid hans sida. Men det är svårt att fiska ensam så han trotsar beslutet att inte ta en ny lärling och hämtar en ung pojke från fattigstugan. Han fortsätter att vara både sträng och vänlig. Peter Grimes är ingen lätt man att förstå sig på. Hans humör är våldsamt. Så småningom kommer det fram att pojken har blåmärken på kroppen efter slag. Peter Grimes misstänks genast och när alla människor kommer för att göra upp med Grimes vid hans stuga säger han till lärlingen att springa över klipporna ner till båten. Men lärlingen halkar, faller ner och dör. Till slut spolas en tröja upp på stranden, en tröja som kan kopplas ihop med lärlingen. Sanningen om lärlingens död når borgmästaren och polisen. Människorna i byn går på jakt efter Peter Grimes. Ellen och Balstrode hittar honom till slut. Grimes vandrar i dimman, ensam, vansinnig. Balstrode säger till honom att den enda utvägen är att segla ut till havs och dränka sig själv med båten. Det är det, eller byns vrede. Grimes gör så. När båten sjunker är det ingen som tar någon notis. Bylivet går vidare.
Tack, Per Feltzin. Ja, Johan, Peter Grimes är ingen lätt man att förstå sig på, sa Per. Hur kan vi förstå honom, tycker du?
Han representerar ju ett tydligt utanförskap som också britten själv kunde identifiera sig med naturligtvis. Han hade ju, jag menar som homosexuell och också under den här tiden, under andra världskriget, så har han ju också tagit sig till USA för att han är pacifist och han har så att säga vapenvägrat i sitt hemland. Så att det finns ju många sådana omständigheter som också gör att han tänker i de här banorna. Och samtidigt så är det också detta ett verk som representerar hans hemlängtan. Han vill ju tillbaks till sitt eget Suffolk, där också Peter Grimes lever. Och väldigt tidigt i hans fantasi och föreställningsvärld så blir det ju också en opera som han skriver för sin partner Peter Pierce, tenoren. Men visst handlar det om utanförskap och framförallt så att säga han gör det ju inte lätt för oss, för det här är ju en märklig man, en våldsam man, en rå celle på många sätt. Men det finns ju ingenting som säger att han har mördat den här pojken eller att hans brutalitet är av den arten. Och då hamnar han förstås i konflikt med det här med samhället, och det är de krafterna vi har att göra med här. Det är liksom kollektivet emot honom på något sätt, som dömer honom helt enkelt. Och det här gör ju britten oerhört mycket av i Peter Grimes onekligen.
Tenoren Alan Oak, som sjöng rollen som Peter Grimes i den strandversionen då, som du såg 2013, han är helt övertygad om att Grimes är ett offer. Håller du med om det?
Ja, men det är absolut. Ja, det, så är det ju. Alltså jag ser många paralleller till Alban Bergs opera Wozzeck, både i hur Peter Grimes är liksom konstruerad i enskilda scener, hur den byggs upp, men också att han är på något sätt ett offer för samhällets dom och oförstående, att inte kunna acceptera någon som är lite olik på något sätt och som går sina egna vägar.
Finns det ingen öppning för eget ansvar av Peter Grimes?
Ja, det gör det ju också, och det är ju det som hans vänner försöker ta fram hos honom. Balstrode har vi ju nämnt, men också skollärarinnan Eleanor Ford, som verkligen är den som kanske mest, därför att där finns ju också någon slags romantisk bindning, alltså de någon slags kärlek, som, och hon försöker ju på alla sätt vädja till det bästa inom Peter Grimes.
Men han är en udda figur, svår att förstå sig på, och det hörs också inte minst i en av hans stora arior. Just den här scenen så står han och sjunger framför samhället, men ingen förstår egentligen vad det är han vill säga.
Nej, det kanske han knappt själv förstår, höll jag på att säga. Men det här är ju också ett sätt för britten att uttrycka en slags sympati för karaktären, eller för den här rollgestalten som annars skulle vara väldigt svår att identifiera sig med. Det vill säga, här kommer det till i den här musiken som är så utsökt och vackert skriven, ger honom också ett slags visionärt drag på något sätt. Här är han en man som talar om himlavalvet över havet.
Och, Plejaderna.
Och just stjärnbilderna. Så att det ger honom ju det ger oss som publik en kontakt med det som ändå finns av honom som människa, ett mer humanistiskt drag då.
Mer än ett A-skurkformen.
Exakt, för det är ju inte, det är ju absolut inte där vi är, och det undviker ju britten på ett oerhört psykologiskt medvetet sätt genom hela Peter Grimes.
Och kanske är det som läraren Eleanor Ford då kanske har fastnat för. Det vet vi ju inte, men hon bär ju tungt lass, som du sa förut. Hon vill gifta sig med samhällets utböling.
Ja, och göra om honom, vilket ju oftast är någonting som är dömt att misslyckas när man vill göra om människor. Man ser något potential hos dem och så inser man, ja, jag måste göra om den här personen så att han blir bra. Alltså det kommer ju inte gå, det förstår vi ju.
Ja, redan från början så vet ju vi som publik att det här går åt skogen.
Ja.
Ja, det hörs.
Det är tragiskt och det är väldigt drabbande.
Men Eleanor, för det är ju också något av en motor, tycker jag, som för handlingen framåt.
Definitivt.
Hennes aria i akt 3, embroidery aria, som den kallas, broderiarian, den låter så här. Thank you. Johan, du suckade när jag sa embroidery aria.
Ja, men det är så vackert. Det är ju ett sånt här, en av dessa utsökta ställen i Peter Grimes verkligen, som är så starkt berörande.
Now ja. My embroidery affords the clue whose meaning we avoid, sjunger Ellen senare. På svenska blir det: nu visar mitt broderi en ledtråd vars betydelse vi vill undvika att förstå. Alltså att de vet då att den här tröjan som har spolats upp på land hör till lärlingen som då förmodas vara död.
Just.
Hon måste ju tveka ändå ibland, tänker jag, om hon ska satsa på Peter Grimes.
Ja, det gör hon ju. Det pågår ju en sån förhandling inom henne hela tiden i operan, verkligen.
Ellen och Captain Balstrode är ju de enda som står på Peters sida i någon mån ändå, och det leder oss in på resten av rollen i operan, de som inte står på Peters sida.
Ja, vilket typgalleri det är här med ja. Den här värdshuset och allting.
Ja. Mobben kallar du den när vi pratades vid tidigare.
Ja, men de styrs ju av sådana väldigt enkla mobbmekanismer verkligen. De går igång på det. Och inte minst då den här skvallertanten som också tror att hon är någon slags detektiv som ska nysta upp det här med huruvida Peter Grimes är en mördare, vilket hon är övertygad om förstås.
Ja,
Mrs. Sedley.
Mrs. Sedley, ja precis. Ja. Man kan också kalla den här mobben för samhället då till exempel, eller majoriteten som har tolkningsföreträde.
Just det, det ligger någonting i det, ja.
Jag läste inför att vi spelar in den här operaguiden att de båda huvudpersonerna, det är ju Ellen och Grimes, det är ganska tydligt, men det egentliga temat i operan, det är framställningen av den psykologiska terrorn mot avvikande, det som du var inne på förut.
Det var mycket väl uttryckt. Jag kände att det var så jag hade velat säga från början. Och nu fick vi det sagt, äntligen. Jäklar, där satt den. Ja, vad bra. Tack.
Och det finns flera starka körpartier i den här operan. Samhället som sjunger tillsammans. Och ett av de ställena är Old Joe Has Gone Fishing. Ja, Johan, du sa tidigare att operan är modernistisk musikaliskt, men här är det nästan klatschigt tycker jag.
Absolut, jo, men jag menar, vi får ju komma ihåg att det här var, när den såg som modernistisk så var ju, hade man fortfarande en syn på britten som ung som en slags enfant terrible, alltså någon som verkligen var förknippad med det nya och det djärva och det progressiva i musiken. Och det är en tid i mitten av 40-talet då mycket av den allra djärvaste musiken inte riktigt har kommit till England än. Storbritannien är fortfarande ganska isolerat. Så det är väl mer också motståndet av att det är någonting nyskrivet, någonting som vi måste ta till oss.
Ja, så, det låter inte som det har gjort.
Nej, precis. Sen är ju britten absolut en mycket mer... Synen på honom sen är ju att han är en traditionalist snarare.
I den här klatschiga Old Joe Has Gone Fishing så blir det väldigt tydligt att Peter Grimes är utstött. Den här kommer precis efter hans aria som vi hörde tidigare. Och precis innan han börjar sjunga den arian så sjunger kören tillsammans Talk of the devil and there he is, a devil he is, and a devil he is. Grimes is waiting his apprentice. När man talar om djävulen så är han alltså här. Utanförskap som tema för en opera. Samhället, de har redan dömt Peter Grimes i förhand och vi dömer ju i vårt samhälle hela tiden. Jag blir lite nyfiken, det kanske är en liten avstickare, men finns det fler operor om utanförskap?
Ja, men det tror jag väl att det gör. Jag tänkte ju, nämnde ju Wozzeck tidigare där, som ju är en klar parallell till Peter Grimes. Rigoletto skulle väl kunna nämnas också, eller hur?
Ja, absolut, det håller jag med om.
Sen får vi nog vaska lite mer, tror jag. Det är väl de som kommer omedelbart till en så här.
Men det är ändå ett tema som är tacksamt, om jag får lov att använda det ordet, att skriva om, för att det blir ganska tydligt vilka motpoler vi har. Men det svåra som publik är kanske att veta vem man ska sympatisera med i den här operan. Och dirigenten Simon Phipps, som är en brittenkännare av rang, han funderade så här kring just det i Operadags 2003. Han tycker att britten löser det genom musiken.
Han kan komponera från varje individs synpunkt. Så att när han skriver för kören, då känner man att man kan identifiera sig med dem. Den här killen, Peter Grimes, har haft två lärlingar som har dött på det ena eller det andra sättet. Det är helt... De med all rätt, de vill se till att det inte händer igen. Och däremot när Grimes sjunger om sin ensamhet och sina visioner för framtiden och kärlek, då är man helt med honom. Så att det är så att det är som en kamera som zoomar runt och tar in olika synpunkter, och det är det som är hemligheten att skriva opera.
Ja, vad säger du om det, Simon Phipps säger, Johan?
Så sant, så sant. Det är huvudet på spiken, ärligt talat. Och naturligtvis kännetecknade är väl en stor musikdramatiker, och det är det som britten är. Och det är det som gör att detta mörka drama fungerar. Och det är det som gör det så stort, skulle jag säga.
Musiken just, den lever också sitt eget liv utanför operans scen, och det gör den genom de orkestermellanspel som britten nästan kände sig tvingad att göra efter operans stora succé. Och det är alltså de instrumentala mellanspelen som har blivit en kvarts lång solitär. Vi ska lyssna lite på en del av dessa mellanspel, Stormen. Storm, vind, hav framförallt. Det låg nära i brittens skapande. Vad är det han fångar här, Johan?
Ja, det är väl någonting av det som inte går att tämja. Det som vi ödet eller det som vi kämpar emot. Allt det som vi inte kan styra över på något sätt. De krafterna som finns där. Och det är ju naturligtvis det mycket påtagligt i Peter Grimes, men det finns ju också ett slags vattentema, hur han gestaltar vatten i sin musik. Det återkommer han ju till då och då, även i sin allra sista opera Döden i Venedig, som alltså bygger på Thomas Manns novell. Det finns ju väldigt tydlig vattenmusik. Naturligtvis då av den miljö som operan utspelar sig i. Det här är ju inte något glittrande vattenmåleri på något sätt, inte La Mer, utan det är just en mörk ström snarare som kan hota att ta tag i oss när som helst. Och den här stormmusiken är ju också någonting som är väldigt viktig, det vi hörde här, viktig ingrediens i en stor del av operan egentligen. För det är ju det stora hotet som dyker upp och genomsyrar verket, skulle jag säga.
Det var en given succé, även om britten inte var 100% övertygad om det, som du sa tidigare.
Samtidigt var han ju väldigt övertygad om, när man tittar på hans brev från tiden när han skriver operan, så är han ju väldigt nöjd med framstegen i hur operalibretto tas fram och så vidare. Så han är ju någonstans väldigt, känner sig väldigt medveten om att någonting stort håller på att hända. Han är ganska nöjd hela tiden, skulle jag säga.
Men jo, det håller jag med.
Han hade en insikt om att det skulle bli svårt för verket att
precis.
Göra succé.
Och det trodde nog de som jobbade med operan också, för det var helt tyst när ridån hade fallit i några sekunder, och sen bröt jublet ut.
Ja.
Men sen fanns det ju de som inte gillade operan också. Den skapade i alla fall opinion. Till och med så att busschauffören som körde till Sellers Wells Theatre, efter bara några dagar så började han ropa ut inför hållplatsen: nästa stopp, Sellers Wells teater, för att höra om den sadistiska fiskaren Peter Grimes.
Underbart.
Ja, både mörker och ljus finns det i alla fall i den här operan. Och kanske också en del komik, tycker jag.
Ja, jo, ja, verkligen.
Som följer en brittisk tradition.
Mm, absolut, och som är någon slags comic relief då, när det behövs. Det är ju britten oerhört medveten om. Mm. Och det hänger ju tydligt samman med det här typgalleriet i byn. Kvacksalvaren, apotekan och jag menar, alla de här figurerna är ju väldigt roligt skildrade på något sätt. Mm.
Då får man lov att dra på mungiporna lite grann, även om det är tragiskt.
Ja,
stora delar också.
Ja, det är svårt att förklara hur det där funkar. Men
man får gå och se den.
Man får,
och
precis, ja, det funkar och det är en sån här opera som dels är fantastisk musik, mycket minnesvärd musik och en jäkligt bra drama är ju precis vad Peter Grimes är egentligen.
Mycket bra slutord. Stort tack för idag, Johan Korsell.
Tack.
Mer musik från operan Peter Grimes som musikresearchen Eva-Britt Selén har tagit fram, det hittar du via Operaguidens hemsida. Gå till sverigesradio.se och leta upp Operaguiden och avsnittet om Peter Grimes, så ligger en länk där. Där finns det också fler operaguider om andra operor att lyssna på. Och de finns förstås också i appen Sveriges Radio Play. Stort tack för att du har lyssnat idag. Hej då!